Nobelpriset i litteratur år 2007 tilldelas Doris Lessing.
Es un García Márquez que no quiere que se invente nada.
My name is Chinua Achebe.
Maken, en kultklassiker från 1976 av Gun-Britt Sundström.
Anna Dönsberg, i vår serie En klassisk sommar ska vi nu ta oss an den bok som du har valt att läsa, den klassiker. Och vilken klassiker är det?
Jag fastnar för Leo Tolstojs postumt utgivna kortroman Hadji Murat, som handlar om kriget i Tjetjenien och den kaukasiska upprorsledaren Hadji Murat och hur han behandlas av ryssarna och också hur ryssarna förhåller sig till honom. För den som aldrig riktigt kommit sig för att ta itu med krig och fred, som ju är ett ganska omfattande episkt verk, så kunde det här vara en smakbit. Krig och fred har mera kärlek och mycket mera personer. Jag läste någonstans att det finns 580 olika karaktärer. Det här är en mycket mera komprimerad bild och skildrar ett annat krig. Men den har samma stämning, tycker jag.
Mm. Varför ville du läsa just den här romanen?
För att jag ju förstås tycker att Leo Tolstoj är en fantastisk författare. Han skildrar krig, vilket jag annars inte är särskilt intresserad av, på ett sätt som gör att jag också begriper de här stämningarna. Han skildrar unga mäns iver att få kriga och deras aningslöshet inför det de står inför. Tolstoj själv är medveten om att krig är att mörda. Men hans personer rusar ut bland kulorna och dör i hjältedöden. Och sen kommer Tolstoj ihåg att också skildra de anhörigas sorg. Mm. Så han, i den här berättelsen så får han med livets hela brokighet, kunde man säga.
Ja, den utspelar sig alltså 1851, och vi talar alltså om det kaukasiska kriget som pågick lite från och till mellan åren 1817 och 1864, då Ryssland alltså militärt angrepp Tjetjenien, Ingusjien, Dagestan och nordvästra Kaukasien. Och 1851 är så tillvida ett intressant år, för det året så anslöt sig Leo Tolstoj själv till trupperna. Han gick med i kriget. Det var ju många författare, bland annat Pushkin och Lermontov, som också deltog i det här kriget. Hur tycker du, eller tycker du att man märker det i den här romanen, att det här är ett krig som Leo Tolstoj har egna erfarenheter av?
Ja, han åkte iväg till Kaukasien som 23-åring efter att ha dragit på sig stora spelskulder, och han åkte iväg med sin bror och anslöt sig till den kejserliga ryska armén. Och det var också vid den här tiden som han överhuvudtaget började skriva, så han skrev några korta berättelser från Kaukasien. Men den här romanen så har han skrivit egentligen på basen av anteckningar som han skrev på 1850-talet, men på 1890-talet tog han itu med den. Förutom alltså i det här kaukasiska kriget så var han också med i Krimkriget 1853-56, som då kom lite senare. Så han vet vad krig går ut på, och det märks nog. Det märks de här soldaternas sammanhållning. Han är väldigt kritisk till officerarnas inkompetens, superi och inbördes tävlan om vem som är i förmannens gunst, så att säga. Så att jo, jag tycker nog att det märks att han har varit med. Han har också, så att säga, tagit sina litterära kollegor vid öronen när de inte varit korrekta med detaljer från Kaukasien. De skriver att där växer plataner, men egentligen växer där bokträd. Och sådana här detaljer har han varit noga med. Det kan ju hända att minne lite sviker under 40 år, men jag litar nog ganska mycket på hans detaljer. Sen har han ju levt in sig i det hela och fyllt på personernas känsloliv. Och det är han ju väldigt skicklig med.
Sen med åren blev han ju en övertygad pacifist, så det är intressant att det är en övertygad pacifist som skriver så pass mycket om krig.
Ja, alltså han sticker inte under stol med ryssarnas grymhet. Alltså Nikolaj den första beslöt för Tjetjenien ungefär så där genom att bara underteckna ett dekret att där ska krigsstrategin vara att bostäder och all matförsörjning ska förstöras. Hela byar förstördes. Så ryssarnas grymhet är så att säga ändlös. De höll befolkningen på alerten genom oupphörliga anfall och de högg ner skog. Alltså soldaterna var ungefär skogshuggare för att tjetjenerna och de olika folkstammarna där, de olika klanerna inte skulle kunna gömma sig och därifrån göra anfall. Och genom att välja Haji Murat så väljer han egentligen inte sida. För det här är ju en, som man kunde tänka sig, att det är en förrädare. Han hade varit tjäna imamen Shamil i 10 år och sen 1851 så väljer han att gå över till ryssarna. Och sen blir han i alla fall till slut dödad av just ryssarna.
Ja, alltså Haji Murat, han blir så att säga en förrädare åt båda hållen. Kanske, eller en, som ryssarna uppfattar honom som en spion. De litar inte riktigt på honom utan jagar honom in i döden så att säga.
Jag kunde citera den scen när Haji Murat har kommit till den kaukasiska ståthållaren först Vorontsov. Och de möts med hjälp av tolkar och pratar med varandra. Och Haji Murat säger det här. Jag överlämnar mig i den store tsarens och ert beskydd. Jag lovar att troget till sista blodsdroppen tjäna den vita tsaren och jag hoppas kunna vara till nytta i kriget mot Shamil, min fiende och er. När Vorontsov fått detta översatt tittade han rakt på Haji Murat och Haji Murat tittade rakt på Vorontsov. Ögonen på de två männen möttes och de sade varandra något som inte tolken sagt. Något som inte kunde uttryckas i ord. I ögonen kunde det läsa hela sanningen om varandra rätt upp och ner, utan ord. Vorontsovs blick sade att han inte trodde ett ord av det som Haji Murat sagt. Han visste att Haji Murat var fiende till allt ryskt och alltid skulle komma att förbli det. Och att han nu underkastade sig bara för att han var tvingad till det. Och Haji Murat förstod detta men försäkrade honom ändå om sin vänskap. Så ingen där har några stora illusioner om varandra, men det är en enorm PR-seger för Ryssland att Haji Murat går över till ryssarna.
Man brukar ju säga att en klassiker kännetecknas av att den säger någonting också om vår tid eller i vår tid, även om den skulle vara skriven för, som i det här fallet, över 100 år sedan. Skulle du säga att den har en aktualitet för oss också idag?
Ja, i det exemplar som jag har som är utgiven av Lind & Company så har Barbara Lönnqvist skrivit ett efterord. Och där drar hon paralleller till ryssarnas tjetjenska krig, det första 1994-96 och sen blossar ju oroligheterna upp igen 1999. Och den parallell hon drar till det här tidigare kriget är den när tjetjenledaren Aslan Maschadov dödades 2005. Och nyhetsbyråerna sen kablar ut bilder av hans halvnakna lik. Och hon säger att med tanke på de begravningstraditioner som tjetjener har så var det här nog en likskändning. Och att även i de senare krigen så stöter Ryssland mot det tjetjenska klansamhället där spelreglerna hos tjetjenerna eller vem som är vems vän fortfarande inte heller var klara. De strider också sinsemellan. Men ändå var det inte ett lätt land att erövra och frågan är att vad ska Ryssland överhuvudtaget ha där i Tjetjenien att göra? Grozny bombades ju till fullständigt spillror alltså. Så det här förhållandet mellan Ryssland och de här kaukasiska staterna, orterna, länderna har alltid varit inflammerat och de har stött mot den ryska imperialistiska tanken. Men det som jag tycker att man nog på något sätt ska lyfta också på hatten för Leo Tolstoj är det här att i den här Haji Murat-romanen så finns ett kapitel där Nikolaj den första beskrivs i verkligen inte alltför positiva ord. Han är en liderlig diktator som förför unga kvinnor på löpande band och som småningom övergått till att tro att alla kommandon som han ger är geniala just för att det är han som ger dem. Och vi får en beskrivning hur han utdelar ett straff som i sin grymhet innebär en dödsdom mot en student som har försökt skada sin professor. Och han berömmer sig själv för att han ju i alla fall inte har gett en dödsdom, medan alla vet att 12 000 spöstraff leder till döden. Så han beskrivs som en otroligt ond människa, förförd av sin egen storhet. Och det intressanta är att när den här romanen utgavs på ryska 1912, så då fanns det kapitlet inte med överhuvudtaget.
Sommar är ju en tid då många ger sig an just att läsa tjocka klassiker, så där som Brott och straff eller Krig och fred och Bröderna Karamazov, om man nu vill ägna sig åt de ryska klassikerna. Men Hadji Murat är ju till sitt omfång ganska tunn. Den är ju, går ju bara lös på närmare 200 sidor. Är det en roman som du skulle rekommendera för den som vill ta sig an en rysk klassiker i sommar?
Jo, det skulle jag verkligen. Alltså, av alla ryska klassiker så är ju Leo Tolstoj på något vis lätt att läsa, eftersom han beskriver sina människor. Han är väldigt skicklig på människors psykologi. Och det är ju tidlöst i sig. Det kan ju hända att man lite skräms bort av att den här är så fokuserad på krig och att det är en väldigt orolig tid som skildras. Men den gör också avstickare till fina middagar och till kejserliga palats. Så den är i sitt lilla format på sätt och vis episk, för den skildrar en ganska komplicerad konflikt och en komplicerad tid med otroliga höjdskillnader människor emellan vad det gäller liksom vilket värde en människas liv har. Så det här är nog en ganska lätt ingång till det ryska psyket, så att säga, som ju sen ändå visar sig vara allmänmänskligt på många plan.